Så. Men nu har vi pratat om lite mer om vad queerteologi är och själva tänket i queerteologi. Och vi har också utgått att vi ska prata lite om specifika bibelverser. Jag har också fått ett önskemål om att prata också om de bibelverser som används för att exkludera personer ur Bibeln och ur kristenheten och ur kyrkan. Så vi får se vad vi hittar med, helt enkelt. Men bibelläsningen, en annan sak om queerteologi, att Bibeln är inget vapen. Att man identifierar, nej, men när Bibeln används som ett vapen mot människor så är det någonting som gått snett. Bibeln är inget vapen. Och den kan inte tas ifrån någon av oss. Bibeln tillhör ingen av oss och samtidigt så är den allas. Och det finns verser som har bearbetats och varit en del av människors liv i tusentals år. Och läs av olika människor, och de har också lästs av kristna och olika personer som har tagits också till sina egna. Men jag tänker att vi gör så här. Vi gör en liten odyssé genom Bibeln. Och det allra första man kan tänka som händer i Bibeln är ju själva skapelsen. Och skapelseberättelsen har ju använts mot HBTQ-personer för att visa att det är så här människan är skapad inom heteronormen och ingenting annat. Men det är ju en tolkning av skapelseberättelsen. Jag jobbar mycket med skapelseberättelsen just nu, för jag skriver uppsats om queerteologiska tolkningar av just den. Där just handlar om att vad är det vi läser, vad finns det i grundtexten, hur vår förståelse för den texten förändras, vad är det som sker i just den här texten. Att det går alldeles utmärkt att läsa skapelseberättelsen som HBTQ-inkluderade. Det allra första man kan tänka, som jag brukar tänka, är ju att ja, alltså att Gud skapar människor som olika kön, det är ju inget konstigt med det. Det behöver ju inte säga någonting mer än så. Men det finns också queer-teologiska analyser om vad det som händer. Det här revbenet som plockas ur den första människans kropp. Vad är det för någonting? Är det den första förlossningen? Hur ska vi förstå det på olika sätt? Och så tänker man utanför allt det som heteronormativiteten har lärt oss, det är hur vi ser på när vi läser ord som manligt och kvinnligt och så. Och också tänka bort för att det inte finns något maktförhållande mellan de första människorna som skapas. Det är ju någonting som vi läser in. Det är ingenting som finns i själva texten. Just att man reder ut med vad är det som står, vad kan det ha betytt, vad kan det betyda för oss och vad händer med texten när vi har en HBTQ-perspektiv på texten som får just stå för sig själv. Hur skulle vi se på den texten om det är HBTQ-personer som har skrivit den, HBTQ-personer som har läst den i tusentals år och sen att man själv är en HBTQ-person som tar emot den. Vad finns i texten då? Att man reflekterar över perspektiv och vänder på perspektiv. Yes. Men det finns ju också en egen kanon, kan man säga. Och kanon är ett ord som beskriver av de bibeltexter som vi använder och som vi skapar mening av i Bibeln. Och vissa texter är jätteviktiga för kristna och kristna har varit. Jätteviktiga för kristna och HBTQ-personer i flera hundratals år. Att man har läst Bibeln och sett sin egen historia, man har sett sin egen kärlek och sett sin egen identitet i Bibeln och känt sig bekräftad av Bibeln. Och det allra första exemplet är ju David och Jonathan. Då har jag glömt att skriva upp vad den finns. Är det en annan bibelnörd där inne som kan berätta vart David och Jonathan finns? Är det första eller andra Samuelsboken, man tror?
Första
Samuelsboken. Fantastiskt. Så får ni bläddra själva om ni vill läsa en kärlekshistoria. Och från ett queer-teologiskt perspektiv så uttalar jag mig egentligen inte om vad David och Jonathan kära varandra. Men det vet ju inte jag, och det kommer vi aldrig få veta. Men det vi kan veta, det är om att det hade varit en berättelse om David och prinsessan Jonna. Som varit en omöjlig relation där kung Saul flippar ut där David måste fly för sitt liv, då hade vi ju utan tvekan läst det här som en kärlekshistoria. Det vet vi. Det hävdar jag, och det allra bestämdaste att vi hade gjort. För då hade berättelsen om David och Jonna varit Bibelns egen rum, Romeo och Julia, den omöjliga kärlekshistorien. Och vi hade läst den trohetsed som de svärde varandra. Då hade vi läst på våra bröllop som liksom en förbundstanke av kärlek. Så det är helt säkert vad vi hade gjort. Men sen finns det andra tolkningar. Det finns ju också, alltså jag kan också tänka att de kanske hade en Fredrik och Filip relation. En bromance. Absolut om de kunde haft det. Men det som är viktigt är ju att kristna homosexuella män har läst den här berättelsen och sett sina egna liv, sett sin egen omöjliga kärlek, sett sin egen sorg, sett sina egna tårar i den berättelsen och kunnat identifiera sig med den berättelsen. Oscar Wilde hade en partner som talade om just David Jonathan och text han skrev. Så just läste in sig själv. Det här är en berättelse som handlar om mitt liv. Jag finns i Bibeln, även om jag inte är heterosexuell. En annan berättelse som är viktig i den queera teologins tradition är berättelsen om Rut i Ruts bok. Jag har till och med ett armband på mig idag som jag brukar ha på mig. När jag ska vara lite fin så har jag ett armband på mig. Och på det här så står det faktiskt Rut 1:16 på en bricka. Och det är en berättelse om Rut och Noomi, där Rut är Noomis svärdotter. Och de ber sig ut på en resa efter lite olycksaliga händelser. Ni får läsa den själva, tänker jag. För jag vill inte gå igenom hela vad den handlar om. Men när Noomi ber Rut att vända tillbaka till sin eget folk och sin egen by, så svarar Rut med att svära Noomi en trohetsed om kärlek. Att dit du går också jag. Det är där du stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Din Gud är min Gud. Och där du dör, där vill jag också dö. Och där vi har blivit begraven. Herren må göra oss vad som helst. Endast där kan skilja oss åt. Och någon säger ja, så går de vidare. Och det är ju också en vers i Bibeln som läses på bröllop. Även på heterosexuella bröllop så läser man det här. För det handlar så mycket om att svära er av troet och kärlek till en annan människa. Och det har ju också varit en jätteviktig vers för kristna och sexuella kvinnor. Att läsa om sin egen kärlek, sin egen vandring, sina egna prövningar. Och det är också en bok i Bibeln som är helt skriven utifrån kvinnors perspektiv. Det är Rut och Noomi som är huvudpersonerna genom hela berättelsen. Det är deras val och det är deras äventyr berättelsen handlar om. Så det, om man inte läst den så tycker jag man ska göra det. Den är inte så lång heller och väldigt spännande. Och de här berättelserna om David, Jonathan och Rut och Noomi, det är Noomis namn också. Och det är också samma sak där. Alltså, jag vet inte alls om Rut och Noomi var kära varandra. Det är liksom ingenting som jag tar ställning till. Utan poängen är ju hur verserna tolkas av kristna och HBTQ-personer. Att de har betytt mycket för kristna och HBTQ-personer. Det är inte en Noomi stav, alltså, men jag chansar så. Och det är det som är det viktiga, att den har betytt mycket för kristna och HBTQ-personer i sin bibelläsning. Och något som också är speciellt är att David, Jonathan, Rut och Noomi, det är två förbund som svor, som svärs och kärlek, oavsett vad vi tänker om deras relationer. Det finns egentligen ingen heterosexuell motsvarighet i Bibeln. Det finns inga andra exempel på när två namngivna personer svär troget till varandra på grund av kärlek. Så att de här förbunden är väldigt speciella på grund av det också. Att det finns heller ingen riktig heterosexuell motsvarighet till just de här verserna. Och det är också just därför som Rut och Noomis trohetsed läses på bröllop. För det är det vi har som kan berätta för oss hur det känns och hur man kan svära trohet till varandra på grund av kärlek. Yes, det går så jättefort. Vad bra, då kommer jag att prata jättemycket. Yes. En vers som varit jätteviktig för kristna transpersoner är Jesaja 56:4. Och Jesaja är en profetisk bok. Och i Jesaja så finns Det är ju många av profeterna som just sysslar med radikal upprättelse. Där upprättelsen gäller oftast änkor, föräldralösa och invandrare. Att man har radikala anspråk på rättvisa och anklagar folket för hyckleri egentligen. Det är att man har liksom profetiskt tilltal om en gudomlig rättvisa och vilka som är viktiga. Och mitt i ett tal av Jesaja som just handlar om att främlingen ska vara välkommen och så, att det radikala talet om vilka som inkluderar, så säger Jesaja så här. Och i en av versen så är ett ord som översatts i Bibel 2000 till snöpta. Och grundordet till den här, till snöpta, är ju, det betyder ju en ucker, alltså kastrerade män. Och i det antika samhället ska man också förstå att en uckens roll inte är att vara man. Det är en slags mellankategori där man har berövat sina manliga privilegier. Man kan vara krigsfånge, man kan vara en straffad slav. Och på olika sätt. Och framförallt så är man utanför det judiska förbundet genom reproduktion. Och man är utanför kategorin av man och kvinna. Och man är utanför sina manliga privilegier. Men Jesaja skriver så här om dessa eruker. Ty så säger Herren. Snöpta som iakttar mina sabbater, som gör min vilja och håller fast vid mitt förbund. De ska i mitt hus, inom mina murar, få ett namn, ett äreminne som är bättre än söner och döttrar. Ett evigt ofiligt namn ska jag ge dem. Alltså Jesaja i det här pratar om människor som är helt marginaliserade från det andra, från samhället, som förknippas med kriminalitet och slaveri och framförallt att stå utanför den judiska gemenskapen. Att det är oerhört radikalt att säga att Gud säger att de här människorna ska få bo i Guds tempel. Det är ju verkligen att svänga på perspektiven. Och att för mig är den här versen också så oerhört inspirerande att kunna skapa, där jag pratar om det här könsinklusiva språket, ett namn som är bättre än söner och döttrar. Ja, men vad är det för namn? Ett evigt ofrivilligt namn. Just att prata om radikal upprättelse av kristna transpersoner och judiska transpersoner. Att leva marginalen, men sen att kunna få leva med Gud. Så att Bibeln generellt, skulle jag säga, har också fler rättvisa språk. Jesus pratar ju också om det. Men jag har glömt vilket evangelium det är. Men efter att Jesus pratar om, när han ger sin bild av förbjuden skilsmässa egentligen, för att skydda kvinnor som jag tolkar det, så pratar han också igenom och snöpte, alltså i luckorna. Att vissa har gjort sig kärnlösa vid himmelrikets skull. Att det finns genomgående flera verser i Bibeln som systematiskt upprättar personer som faller utanför kategorierna man och kvinna och som förväntas av dem. Just för att dessa personer är så marginaliserade i just det antika samhället. Precis som att transpersoner drabbas av diskriminering idag. Andra viktiga verser där man kan känna igen sig för. Jag har ingen. Ska vi se. Markus 14. Lukas 12. Och båda de här. Ni får ju ursäkta. Hoppas ni ser kanske vad det står. Annars får ni fråga mig sen. När Jesus är på väg till det som ska bli den sista måltiden, alltså den första nattvarden, är det någon som minns var man sände lärjungarna att kolla efter när de ska hitta sitt ställe att vara på? Ove?
En man som bar en kruka med vatten.
Ja, men precis. En man som bar en kruka med vatten. Och då kan ju vi tänka att jaha, det behöver inte vara mer än så. Men med en förståelse för normerna kring kön och vems arbete som är vems i det antika samhället. Män bär inte vatten. Att bära vatten, det är tungt, det är jobbigt och det är framförallt något som kvinnor gör och framförallt något som slavkvinnor gör i det judiska samhället och i det antika samhället. Att vad skulle en man som bär vatten vara för oss idag? Kan det vara att om ni går in i staden så ser ni en man som har högklackat på en fjäderbo? För det finns förmodligen bara en. Det är inte så att det finns massa män på gatan som bär vatten, Jesus säger för dem, men det finns en. Och vad är det här för person? Det är en sket person som bara susar förbi, som leder lärjungen och Jesus till rätt ställe, till det huset där de får liksom äta sin sista måltid. Men det är en viktig person. Och just den könsomskridande tecknet är det de ska titta efter. Återigen, vi vet inte vad det var person. Kanske var det en av de enucker som var slavar. Vi vet inte. Men det är en queer person som leder Jesus lärjungarna till den sista måltiden och den första nattvarden. Och sen har vi andra klassiker, som till exempel Galaterbrevet. Där det står att nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Vi är alla ett i Jesus Kristus. Och det är ju en sån väldigt omhuldad, väldigt älskad, både feministisk men också hbtq-teologisk, queer-teologisk vers. Som just handlar om det jag pratade om lite förut, att men vad är det som är viktigt i vårt församlingsliv? Är det vilka vi är? För att det är ju, för den versen tar ju också upp, alltså det är Paulus som skriver till galaterna, och han är upprörd över hur galaterna har format sin församling på olika sätt. Så det är ju en del i en utskällning som han ger till galaterna. Paulus är aldrig så arg i nyhetsmöten som han är när han skriver till galaterna. Och till dem så skriver han, nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Och då kan man ju tänka sig att det här är ju också en del av de stora konflikterna som präglar den tidiga kyrkan. För att vi ska också tänka att kristendomen är ju sprungen ur liksom judendom, där Jesus är Guds son, och plötsligt så kan alla ta del av förbundet med den judiska guden. Men det ställer ju en massa frågor till de blandade församlingarna. Det vissa är frälsta greker och vissa är frälsta judar. Ska vi göra någon skillnad på greker, judar och romare? Eller ska vi inte göra det? Och det är stora konflikter. Vem äger berättelsen och vad innebär det som Jesus gjort för oss? Alltså det är ju jättestora frågor. Det är fortfarande stora frågor. Då har vi ändå haft en sådär 2000 år på oss att prata om och skriva ner det. Och fundera ut vad som är den bästa lösningen. Men också för den tidiga kyrkan så är det här enormt stora frågor. Hur ska vi lösa detta? Och framförallt, ska vi alltså slavar och fria? Alltså det är också ett antikt samhälle där det är liksom ganska parallella skikt att vara slav eller fri. Vad säger det? Kan vi ha en församlingsgemenskap där alla är med på lika villkor? Vad innebär det? Ska vi ha, för den kristna kyrkan, det finns ju också något som menar att den kristna kyrkan präglas av rättvisans språk som är provocerande för omvärlden. Att man förväntar sig att Jesus ska komma tillbaks ganska snart. Då kan vi leva i celibat och alla får leva som sig själva. Och att man har ganska... det är ett antikt samhälle som präglas väldigt hårt av hierarkier. Och så har vi kristna gemenskaper som inte gör det. Men vissa vill ju ha kvar hierarkierna. Det är liksom en konflikt här i församlingen. Hur ska vi ha det? Ska vi ha kvar hierarkierna? Ska vi leva som vanligt? Ska vi upplösa allt i väntan på Jesus? Och mitt i allt detta så kommer Paulus och säger att nej, nu är det ingen längre jud eller grek. Det spelar ingen roll vilka ni är, var ni kommer ifrån. Slav eller fri. Det spelar ingen roll vilken status ni har, ni är lika mycket som till dem. Eller man eller kvinna. Det spelar ingen roll vilket kön ni har. För vi är alla en del av Jesus Kristus. Alltså att påminna om att de sociala konflikterna vi har är inte relevanta. Så länge att det handlar om evangeliet, vi måste samlas till evangeliet. Och det är väl kanske de, det finns ju fler, det finns alltid fler. Men jag tänker att det är de som är centrala och som mest används och som står ut lite och som används mycket. Och de här sociala aspekterna kring bibelverserna. För vi tänker ju, alltså alla kristna använder ju bibeln på olika sätt. Och det finns ju också konflikter i det att vi tänker att vissa tänker att vi står liksom på någon slags kö, att Bibeln är där och sen står vi i en slags kö beroende på vilken tradition vi tillhör och när är vi i Bibeln. Men sanningen är att vi står ju alltid i en slags cirkel runt Bibeln med vårt eget perspektiv, våra egna föreställningar och vår egen tro och så. Och queer teologi står den cirkeln. Konservativ teologi står den cirkeln. Vilken teologisk tradition den har, står man i en cirkel och inte på en kö, brukar jag tänka. Och att det finns olika verser som är viktiga i olika traditioner. Och de här verserna är viktiga i den queer teologiska traditionen. Att just kunna se sin egen berättelse, sin eget liv, sin egen identitet. Och att inte alltid behöva försvara sig. För vi har ju en tradition av att andra människor använder bibelverser mot HBTQ-personer och andra personer som mer eller mindre en ganska våldslig handling. Kastar dem på varandra och sen ska de försöka försvara sig och fundera på varför det händer. Men i det här att skapa sin egna verser och skapa sin egen liv, att kunna ta Bibeln som sin egen. Och att det är en typ så många verser som är de här klassikerna. Jag har tagit upp fem/sex verser. Och det är ungefär lika många som används så att säga mot HBTQ-personers plats i kyrkan. Det ska man också komma ihåg, tycker jag. Det är ett samtal som pågår. Bibeln är inget, så den är inget vapen. Och det är också det arbetet som, när minns jag pratade om de här sociala konflikterna. Det är den kunskapen och arbetet som man också ofta jobbar med i evangeliet när man pratar med evangeliet. Texter som just pratar mot HBTQ-personers rättigheter, att gå tillbaka, men vad handlar texten om? Till exempel Romarbrevet 1:26-27. Men vad kan texten handla om? Att vi kan inte ta en text som framförallt handlar om hellenistisk, det vill säga romersk sexualmoral, romerska eliten.
Vad står det i den texten?
Vad det står i den texten, det är en text om därför utlämnade guden till förnedrande lidelse. Så att män hade otukt med varandra och kvinnor gick ut sitt, ja, det naturliga umgänget. Ursäkta, nu blir det lite internt här, för att ni som inte är bekanta förstår inte vad jag pratar om. Men ni som är bekanta förstår vilka jag pratar om. Det är helt enkelt en vers som framförallt handlar om att fördöma avgudadyrkan. Det är det kapitlet börjar om. Utan texten pratar om dem. Det är vissa personer som sysslar med avgudadyrkan, otukt. Och de är kärlekslösa, hjärtlösa. Och vilka är det som texten pratar om? Det finns en tradition som menar att det är HBTQ-personer. Det skulle jag säga helt orimligt, för att det är text som är skriven i ett samhälle där kristendomen är en liten rörelse som är hårt ansatt av den romerska makten. Och det man gör egentligen när man beskriver det romerska livet, alltså den romerska religionen, den romerska sexualetiken som inte alls är judisk eller kristen, de som förföljer den kristna rörelsen, så som vi, när man gör retorisk grejer, benämner vilka inte här, det är de är farliga, de är hjärtlösa, de är kärlekslösa. Att just att se vilka sociala och historiska händelser, vilka teologiska händelser är det i de här med texterna som jag består som det står. Jag har liksom ingen, alltså, och med den kunskapen så kan vi inte heller ta en liten sax, ta upp en bibel, klippa ut den och sen vika till ett jättespetsigt litet flygplan och sen kasta på en annan person. Det är inte så liksom, vi gör god teologi. Det handlar om ett lite mer ödmjukt arbete som handlar om vad betyder versen? Vad kan den ha betytt? Vilka också ser att ha ett ansvar för en tolkningstradition som varit. Hur är gången? Märker jag att jag behöver ta en tur till. Så. Och det är liksom så den queera teologin det stora projektet som handlar om evangeliet, Gud, Guds relation människa. Och sen det lilla projektet som handlar om de här verserna, vilka andra queera berättelser finns i Bibeln. Och också en berättelse, och dels en rörelse framåt som är vilka verser bekräftar oss. Vilka verser kan vara liksom, goda små blinkningar och verktyg i vår gudsrelation och vår församlingsarbete? Och vilka verser måste vi göra upp med? För kyrkan måste alltid göra upp med sina verser. För när det handlar om till exempel stora rasistiska strukturer eller slaveri så har vi super, super mycket vi bibliskt material som handlar om att människor inte är lika mycket värda. Vi ska absolut äga och köpa slavar, och människor som inte tillhör vår egen nation är inte lika mycket värda. Vi har supermycket sånt material. Här har vi bara 5 verser för och 5 verser emot. Super, super lite. Men ändå så har vi gjort... Jag skulle ändå våga påstå, om även om såklart... Vi har fortfarande rasistiska strukturer i världen. Men rasistteologin skulle jag säga har förlorat. Du kan inte stå på en teologisk konferens i Berlin idag och säga att kolla på den här versen, står det minst att vi ska äga personer som inte behöver eget folk. Det är inte okej. Det är liksom vad vi har gjort i arbetet. Och jag tror att om vi har klarat det arbetet med så mycket teologiskt material, så är det inga problem att klara det lilla arbetet med de här små verserna. Men ungefär samma rättvisans språk, att vi kan inte ha de här strukturerna som vi människor har gjort, som handlar om rasism eller om homofobi eller transfobi. Vi kan inte tänka att de legitimeras av de här verserna, utan vi måste göra upp med dem och lämna resten till evangeliet eller lämna resten till Gud. Men som avslutande exempel på queer-teologi så läste jag en vacker reflektion, tycker jag själv, kring just vad queer-teologi är. Jag har inte den boken med mig, jag tänkte det men glömt den, som heter The Queer Bible Commentary. Det är en väldigt tjock lila bok som kommenterar, som består av essäer som reflekterar varje bok som finns i Bibeln på ett hbtq-perspektiv. Men om Isaiah, för jag tänkte jag skulle kolla upp lite kring det där. Men den essän om Isaiah börjar med att författaren pratar om Isaias kallelse. Det som händer när Isaiah kallas är att Isaiah, ni kanske känner till det, men Isaiah kallas av Gud, ser änglarna och blir jätterädd såklart. Och utbrister att jag är en oren man med orena läppar. Och jag lever bland ett orent folk och jag har sett Gud. Han tror att han ska dö, mer eller mindre kan han väl säga. Men det som händer är att det kommer en ängel, en seraf, som har med sig en bit kol från templet i en tång. Och duttar mot Jesajas läppar. Och då blir Jesaja ren och Gud frågar, vem ska jag sända? Och Jesaja svarar, ja, jag är här, sänd mig. Det är det som Isaias kallelse. Hur gör man queer-teologi av detta? Handlar ju inte om kön och sexualitet på något sätt. Men den här författaren pratar om att det här är lite som queer-teologi. Och han gör en liknelse om pratar om sin pappa. Att hans pappa arbetar i en kolgruva i Kalifornien. Och gör en liknelse av det kring sitt eget arbete som queer-teolog. Att vara queer-teolog är att arbeta i en gruva. Att det är mörkt, det är hårt, det gör ont. Det är dåligt betalt. Och man gräver igenom en massa sten för att hitta kol. Och syftet att hitta kolet, det som är kärnan och summan av kardemumman. Och att när man jobbar med queer-teologi så står det också en massa människor runt den som säger, ja, men den här stenen, hallå, tänk på stenen, vi måste ju tänka på stenen. Den här stenen som vi brukar kasta på dig, den här stenen som vi ger till våra barn när de ber om bröd, vi måste tänka på stenen. Och att som sker då tänka att nej, jag bryr mig inte om stenen, för jag måste hitta kolet. Att queer-teologi handlar om att gräva fram det här kolet, ta det här kolet till templet. Kolet måste ju komma till templet på ett eller annat sätt. För att någon ängel ska kunna hämta det och dutta det på någons läppar. För att den personen ska kunna höra Guds röst och säga, ja Gud, jag är här, välj mig. Det är queer-teologi. Tack så mycket.